This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Jag kan inte titta på Dumbo. Jag satt ju och skrek på Rasmus och sa, vad är du för en människa som kan sitta och titta på detta?
Han vet ju liksom mitt liv. Vad ska jag göra om han kommer? Jag tror polisen svarade och bara, du kan ringa 112. Om han är dumma i huvudet.
God morgon, världen.
God morgon, Fia Anneberg.
God morgon. Hej, hur är läget?
Jo, men det är bra. Hej och välkomna till podden Vill du prata om det med Elinor Bjurström och
Fia Anneberg. Ja.
Fint.
Ja, du.
Och Mört.
Nu börjar hon. Och Mört.
Det är hunden, för jag som
inte
vet. Det
var för att Rasmus... Nej, men Rasmus kom nu. Han ska åka. Han har varit nere och bajsat.
Nej, men...
I källan. Han har varit hemma och ätit frukost och så skulle han gå på toa och sa jag, du får fan skita nere, så. Så nu har hela podden hört det, älskling.
Skönt
han
också.
Skönt. Hej då.
Det är så jävla skönt. Alltså jag måste säga att jag är så jävla fisförnäm, kanske man inte säger, men jag är så himla så här, jag är jätteöppen med jättemycket, men just bajs tycker jag är så jobbigt typ.
Va?
Jag kan inte bajsa på offentliga toaletter.
Blir du lite, sitter du och blir lite generad?
Ja, men
nu,
typ, jag blir lite såhär, du att jag ska lite... säga, ska jag fråga om det var skönt? Ska jag säga att såhär, oj,
nej. Men jag kan känna lite så här att det kanske inte är något man behöver fråga så mycket om, utan det är kanske mer bara sånt här generellt konstaterande. Nej, men... att man kanske kan lämna det där liksom, att okej, okay, Rasmus har varit och bajsat.
Nej, men alltså, jag tycker att det är konstigt när någon annan gör det. Och skulle du säga så här, Elinor, jag måste gå och bajsa, då skulle inte jag bara, men gud vad äckligt. Alltså då skulle jag bara, ja men jättenormalt. Men jag själv skulle aldrig kunna uttrycka mig så till någon.
Nej.
Och jag vill ju inte att någon ska veta när jag bajsar och inte.
Nej, här hemma har vi ju rätt så
öppen dörr.
Ja, nej, men alltså man är ju medveten om vad folk gör. Alltså så, du vet, alltså här hemma, alltså så, om Rasmus, jag vet.
Men jag tror inte att Jimmy vet när jag bajsar. Eller jag vet att han inte vet.
Nej, okej, okay. Nej. Nej, men jag brukar gå och berätta för honom att nu ska jag gå och bajsa, säger jag.
Nej, det...
Nu ska jag gå och skita.
Nej, det... jag skulle dö om jag sa så till mig.
Åh, jag önskar att ni kunde få se Elinors face just nu. Jag ser henne på FaceTime och hon bara, nej men...
Nej, men jag vet liksom inte...
Nej, men jag vet så här, jag vet ju folk som inte ens kan ha sin sambo inne på toan när de kissar liksom.
Ja, men det kan jag. Kiss är jag inte så brydd om. Men just bajs är jag jättebrydd om. Och prutta kan jag inte heller göra framför Jimmy.
Det gör vi. Oj.
Och det är så konstigt.
Det var jag som...
Vi har varit tillsammans jättelänge. Och det har ingenting med Jimmy att göra. För Jimmy skulle jag prutta eller säga till honom att jag går bajs. Det är inte så att Jimmy skulle reagera på det. Utan jag är så som person. Jag tror att det är från när jag var liten. Så... skäms jag jättemycket när jag kommer med detta här. När jag var jätteliten gick jag på toa och bajsade en gång på ett badhus. Och så var det stopp i toaletten.
Ja.
Efter det har jag inte kunnat prata om det.
Efter det har Elinor bajsat diskret, kan man säga.
Och bara hemma typ.
Aha, du fick en liten sån också där.
Jag kan inte bajsa på andra ställen. Eller hemma hos vissa kompisar kanske, om du bara gör en tjejkompis typ så här.
Tur att du är ihop med en rörmokare. Du som skiter sönder toan när du bajsar liksom så här. Bajsa så att det blir stopp. Nu skäms hon jättemycket.
Ja,
det är roligt att se.
Roligt att se, säger du. Gud vad du är hemsk, Fia.
Nej, men jag tycker det, jag njuter lite nu, för jag har
inte... Men jag är ju inte en sån människa. Jag är ju väldigt öppen. Nej, och man tror men ju inte att jag ska vara blyg för det. Men jag är verkligen det.
Nej, men bajs och fisar är ju lite så här. Det kan ju vara en grej som man inom en relation liksom kanske inte vill prata om. Alltså,
fast jag gör det inte liksom, framför vänner
Rasmus
heller.
Hade ju de, nej, men Rasmus hade ju de gränserna förr liksom. Han skulle ju aldrig... Alltså verkligen så här, nej. Nej men alltså tjejer fiser inte typ. Eller alltså det vet han ju att de gör. Men man fiser inte
in front av sin partner liksom.
Nej men och lika så inte män heller. Utan det är någonting man inte gör liksom. Och så kommer han till mig då. Jag la ju den ribban ganska snabbt liksom typ. Alltså så att jag råkade. Skitorna
fladdrar direkt liksom.
Råkade fisa. Ja. Nej men alltså jag råkade fisa. Jag kommer ihåg det så väl. För jag försökte typ släta över det med att man hostade eller
nej. Sluta.
Nej men och sen var det liksom sen var det bara så här men det är, ja, men då har vi gjort det också ja. Och sen, nu är det som har öppnat en ventil. Nu är det liksom väldigt öppet här hemma. Ja. Det blåser fritt så att säga. Det är fritt blås.
Hur fan. Nej men min vecka har faktiskt varit bra. Den började idag.
Det byter samtalsämnen nu. Ja, den har börjat bra.
Nej, men det är lite kul att jag faktiskt är så blyg när det kommer till det ämnet. För jag är så oblyg när det kommer till något annat. Jag pratar med mina vänner och Jimmy om allt så här, men just det är jag väldigt så här, nej.
Men då har du sagt, du har ju utvecklat någonting efter att du skett sönder toan på badhuset.
Måste vi säga att jag skett sönder? För det gjorde jag inte. Nej, det var bara spolknappen som inte funkade. Det var liksom inte mitt fel, det var bara dålig timing.
Men då var det ju inte bajsets fel heller då kanske. Nej. Utan det var bara fel på toan generellt.
Jag fick i alla fall du... jättepanik. För det var kö utanför. Så jag vågade inte gå ut. Det roliga var att jag stannade inne på toaletten. Min mamma undrade vart jag var. Och så ropade hon utifrån så här... Eleonor, vart är du? Jag är inne, sa jag. Så öppnade jag dörren till henne.
Jag är här inne!
Alltså, jag var inte gammal.
Jag är här inne!
Men
vad bra!
Vad bra du vet! Jag hade inga telefoner. Jag kunde liksom inte ringa någon, för jag var jätteliten. Alltså, jag var typ 5 år. Det här har ärrat mig.
Förlåt, nej men det är ju jättehemskt.
Ja.
Det har ju blivit, det har blivit något traumatiskt för dig. Ja, ja men gud. Ja.
Mm. Det var, nej men det är ju lite kul så här efterhand. Men det har gjort stor skillnad på mitt liv. Du vet, alltså jag var på läger en gång. Alltså, det var jättehemskt. Jag var ute sen på läger du? Och där fanns det bara bajamajor. Ja. Och jag tyckte det var jättejobbigt och kunde liksom inte bajsa där. Så det slutade med att jag liksom varit förstoppad i typ 4-5 dagar. Ja, och min alltså, lärare sa att vi kommer hemskt stå utanför dörren här nu tills du har bajsat.
Ja, nej men alltså det är jättefarligt. Ja. Jag kommer ihåg, jag sket inte. Alltså jag tror jag bajsade inte på 1,5 vecka efter graviditeten, för det kändes ju som att alltså efter förlossningen det kändes ju som att allt skulle följa med.
Nej, herregud.
Och jag var så förstoppad. Nej. Alltså jag satt och höll mig i handfatet och bara så här, jag kallsvettade.
Alltså du höll dig i handfatet.
Nej, men det är ju nej men när jag skulle bajsa för att jag var så rädd för
att det var du höll dig så att du inte bajsade i handfatet. Jag bara va?
Nej.
Jag bara, nu går det över gränsen.
Jag höll i mig i handfatet. Nej. Och du vet, kallsvettades. Alltså då hade jag inte bajsat. Och det ska man ju egentligen bara rip the bandage off typ.
Ja,
alltså
men det är ju sån grej man ska göra
direkt efter förlossningen. Nej men det var ju inte det. Men det var ju farligt för mig. För jag hade ju gått i 1,5 vecka. Och var så jävla förstoppad. Så det gjorde ju skitont såklart. Men liksom... När man väl, det kändes ju som att alla inälvor skulle följa med, livmoder och allting. Liksom.
Nej, men som att när det tog i liksom så skulle allt
ut.
Hemskt. Nej, men då kan du ju fatta hur jobbigt det var för mig inför förlossningen när jag hörde att folk bajsar på sig. Alltså du förstår att jag låg ju grät över det här flera kvällar innan. För jag är ju jätterädd och liksom så här, ingen annan ska se mitt bajs än mig.
Det hade jag inga problem med.
Så det var det jobbigaste inför förlossningen, det var att bajsa på mig.
Känner du samma sak inför denna? Nej.
Nej, för att grejen är den att så här, skulle du fråga mig nu, Elinor, bajsade du på dig under förlossningen? Då skulle jag säga, inte fan vet jag. Mitt fokus var någon helt annanstans. Plus att så här, om jag nu bajsade på mig, vilket jag inte tror att jag gör, men, eller gör, gjorde. Men gjorde jag det, då var det inget Jimmy märkte, inget jag själv märkte, ingenting som luktade, ingenting som liksom... Alltså då var sköterskorna väldigt snabba och smidiga.
Ja, jag bajsade!
Du bajsade?
Och jag tror, ja gud ja, de flesta, jag tror verkligen de flesta gjorde det. Men du vet, de är ju så snabba. Så att de bara, men, alltså, men jag kommer ihåg att jag gjorde det.
Aha, du kände det då eller vadå?
Ja, jag kände det. Och jag var också, jag kände det. Och jag, men det, jag var inte heller brydd över det liksom. Nej. För jag bara, ja, men jag har ingen kroppskontroll just nu liksom. Jag kan inte... Jag menar, tänk, bebisar pressas ju ut, hela tarmen blir ju liksom för
men
fan platt.
Men då har jag en fråga, nu pratar ju jag som tycker sånt där jättejobbigt, och så pratar jag om det här i en podd liksom öppet med en,
ja,
med en tjej som jag knappt känner.
10 minuter.
Nej, men jag har en fråga, och det är så här. Jag visste ju att min förlossning satt igång för att min mage tömde sig. Alltså jag gick ju på toa kanske 10 gånger på en timme. Och gjorde nummer 2 då, så fint som det heter. Så jag vet inte, så här, jag hade verkligen tömt hela min kropp. Gjorde du också det?
Jag var förstoppad. Så jag hade herregud i himlen. Men ja, det var, nej men alltså jag kommer ihåg att jag hade, nej, jag kommer, jo, alltså så här någon dag innan tror jag, men jag menar det,
ja, nej, alltså för mig var det liksom precis innan verkarna kom. Jag märkte ju att jag,
nej,
samtidigt som jag tömde min mage och alltihopa så lossnade min slämpropp med blod.
Ja.
Och det är tydligen ett tecken. Och sen, alltså direkt efter det här, då satt ju verken igång direkt. Så att det var det som satt igång. Okej, men ska vi byta samtalsämne eller?
Ja, vi gör det. Vi ska inte prata bajs hela den här podden. För vi ska ju prata om något lite, det kanske inte låter så, men vi ska prata om något lite...
allvarligare.
Ja, det blir tungt idag. Ja, det blir det.
Mm. Och för er som tycker att det är jobbigt med tunga grejer, om ni inte vill prata om något tungt, lyssna på något tungt nu. För jag vet att vi fick sist när vi pratade om tunga ämnen, så var det någon som skrev till mig så här: skitbra avsnitt typ så här. Men jag lyssnade på det innan jag skulle till jobbet, och det var jättejobbigt att komma med den här, för då hade den här personen då gråtit och alltihopa till avsnittet. Och då var det lite jobbigt att komma till jobbet och bara växla om liksom.
Så då får man stänga av och så får man lyssna vid ett senare tillfälle i så fall, om man vill.
Nej men okej, jag kan väl börja med att säga så här. Jag, många vet ju att det är väldigt mycket på nätet nu om män som är misstänkta för mord och annat på sina kvinnor. Sina kvinnor, gud, så där får man inte säga. På sina exfruar, exflickvänner och flickvänner.
Det är mycket prat om våld mot kvinnor just nu.
Ja, men nu är det ju just i relationer.
Ja, just i relationer. Ja. Precis. Män som misshandlar och mördar sina före detta fruar.
Precis.
Eller om man är i en relation.
Precis. Och det, gud, det är så jävla hemskt. Alltså, har ni sett på den här serien på, jag tror att det är SVT, som är typ... En dödlig kärlek eller något sånt där heter det. Där det är då en dokumentär om 3 eller 4 tjejer som pratar om hur de tog sig ur och hur det var att leva med en man som misshandlar dem.
Nej, jättehemskt.
Nej, det är jättehemskt. Och sen så kollade jag även på den här serien Snabba Cash igår.
Ja, vi har du sett den också.
Ja.
Ja.
Den har ju inte med våld mot kvinnor att göra just. Men det har mycket med droger och våld. Och, folk som egentligen dör till höger och vänster.
Ja.
Jättehemskt. Jag tyckte ju att serien i sig var jättebra. Jag tycker att budskapet är väl bra. Jag tycker att någonstans kanske det är bra för folk att se att det där är en verklighet hos många. Det är långt ifrån min verklighet.
Jag tycker de har lyckats fånga just den serien så fruktansvärt bra. För det kändes inte som att de var skådespelare, de här personerna.
Nej, precis.
I den här serien. Utan det kändes som en...
dokumentär.
Nej, men alltså det var så... nej men precis. Alltså det kändes inte som att folk skådespelade. Och det är väl skådespeleri på hög nivå. Alltså när man utvärderade så. Men det var verkligen... den var...
så mycket känslor i.
Ja, verkligen. Och hur vi ska inte spoila så mycket, för
nej.
De flesta har väl sett den kanske. Men där fick man verkligen känna på hur att
hur det
här man förstår att det finns, det här pågår liksom. Så långt ifrån min verklighet också, verkligen. Jätte långt ifrån. Men det här är ju verkligen något som
Och det tror jag är viktigt att visa, för att det är många som inte förstår det, som inte är där. Och jag tror att det är en sån större problematik än bara, men lämna det livet då. Nej, men det är inte bara att lämna. Alltså förstår jag, men det är så här, när du har, och det är lätt att hamna där. Det är inte bara idioter som hamnar där, utan det är väldigt lätt då, som de visar med den här unga killen till exempel, att man dras in i någonting som man egentligen inte har någon aning om vad det är.
Nej,
och man lockas.
Det ser så coolt ut med pengar och snygga klockor och dyra kläder och fina skor. Och
sen så inser man att de där kläderna spelar för fan ingen roll.
Nej, och när man får se vad som står på spel liksom.
Men jag måste säga att jag tycker inte, jag lämnade inte med en bra känsla från den serien. Och jag kan säga att jag hade önskat att det kanske hade kommit en liten varning som visar i början av det här avsnittet då, att så här, det här blir tungt. Det blir inte ett lyckligt slut. Alltså förstår man, för att jag blir så otroligt påverkad, kan man säga så.
Ja, och jag tror inte att det är någon som lämnar den serien och känner att man
nej, det är ju klart.
Känner
nej.
Sig upplyft, får man ju hoppas liksom. Men
jag tror att många kanske tar det på olika, eller lämnar med olika mycket engagemang, kanske man kan säga. Vissa kanske kan skaka av sig det ganska fort, medan vissa kan grubbla ner sig i det ganska mycket. Och det är väl jättebra att man reflekterar över problematiken. Men
absolut.
Ja, för mig var det tufft.
Jag är ju också en sån nergrubblare. Alltså så, jag blir ju väldigt så här i serier. Det är ju därför jag inte tittar på så mycket nya serier.
Men det pratade vi om förut.
Om och om igen på samma serie liksom.
Men hur var det för dig då att kolla på den här serien? För den är ju också känsloladdad.
Jag måste vara i rätt mode för att ta mig an, att jag måste vara ganska väldigt känslomässigt stabil. Alltså när jag, för Rasmus är ju, han är så trött på mig. Han tycker ju jag är världens tråkigaste. För jag vill ju typ bara, kan vi inte titta på liksom så, men typ Sjölyckan liksom, sånt här. Alltså så här feel good grejer och så jag kan titta om och om och om igen. Och han är ju inte alls sån. Han bara, vill se Snabba Cash, och jag bara, nej, måste vi liksom typ. Han bara, jo, men kan vi inte titta på den nu? Och jag bara, jo, men okej, vi kör den liksom. Det känns bra idag liksom.
Kollar du allt på en samma gång då, eller kollar du lite åt gången?
Två dagar tog det.
Okay.
Fredag, lördag.
Så, ja, men det är en liten serie. Det är en miniserie för att tillägga för de som inte vet.
Nej, men och jag blir också väldigt så här känslomässigt involverad och nästan lite hysterisk i vissa fall. Speciellt när det berör ämnen som sexuellt våld. Då blir jag lämnar rummet, jag blir arg, jag kan kasta grejer. Alltså jag blir väldigt så här, men det är ju för fan helt jävla sjukt. Det här kan vi inte titta på, helvete också. Och så kan jag gå iväg och gråta och stänga in mig på toan typ. Och sen kan jag komma tillbaka och känna, men gud, vad hände liksom? Varför reagerar jag på det här viset nu? Och det har ju med saker att göra som
kan du ha med empati att göra, att du kan få empati lätt för andra människor typ.
Det har det, men det har också med bagaget att göra, tror jag.
Såklart, det tror jag. Du kan vad på något sätt relatera,
blivit utsatt för eller vad man själv liksom har gått igenom. Och sen är ju barn ett väldigt känsligt ämne. Alltså så, när barn far illa och djur. Alltså jag kan inte titta på Dumbo. Jag skrek ju till Rasmus, liksom den nya Dumbo-filmen när Dumbo separeras från sin mamma. Oh. Jag satt ju och skrek på Rasmus i soffan. Är du helt sjuk i huvudet? Vad är du för en människa som kan sitta och titta på detta? Och han bara, det är en film. Jag bara, du är ju inte klok.
Alltså jag skrattade inte åt dina känslor. Jag skrattade åt att så här, Rasmus fick ta den kängan liksom.
Nej, men han fick ta den kängan. Och liksom så här, väldigt så här känslomässigt involverad. Jag blundar om det liksom så här, ja, men det kan vara tecknade filmer.
Ja, men det är storyn du blir rörd av och inte själva...
Och att djur far illa och att barn far illa, det har jag väldigt, 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 väldigt svårt för.
Jag kanske inte har på samma nivå som dig, men jag har nog också väldigt svårt för barn och djur. Oskyldiga saker. Eller saker.
Och jag vet, vi såg Vår tid är nu. Och det är ju en jättefin serie, men jag kommer aldrig kunna titta på den igen. Det är den bästa serien jag någonsin har sett. Men jag kommer aldrig kunna titta på den igen. För att det var... Alltså, den här kärleken mellan de här två. Och de höll på fram och typ... Alltså, jag slet samman. Jag mådde så dåligt. Mm. Alltså jag bara såhär, nej men alltså de älskar ju varandra. Varför kan de inte liksom bara, alltså nej.
Jag har
nej,
inte sett den, alltså, så jag verkligen kan inte prata om serien.
Nej, men det är en sån grej. Det var den bästa serien jag sett. Kommer aldrig se den igen.
Nej.
Aldrig.
För den var
men
för tung,
så eller? Jävla bra. Nej, men jag var så känslomässigt involverad. Att det blev liksom, det dränerade mig. Det tog flera dagar innan jag återhämtade mig.
Jag har inte sett den serien, så jag vet inte vad det handlar om eller hur den är. Nej. Men jag kan relatera till det där att man hamnar så mycket inne i en serie. Jag kan ju tycka att jag kollar inte på så mycket serier faktiskt. Jag kollar på de här miniserierna som blir väldigt omtalade. För det blir nyfiken, typ som den här och Störst av allt. Och den här, de är nästan Snabba Cash. Och sådär, då kan jag kolla. Men jag kollar ju inte på långa serier, för jag blir så himla också påverkad. Om jag kollar på en serie nu och så säger vi att det händer någonting jättehemskt, då kan jag gå runt och vara nästan lite ledsen. Är det någonting som blir en tjej arg på sin kille, då kan jag nästan känna lite ilska mot Jimmy. Alltså, det är ju jättehemskt. Ja. Men du förstår, men att jag blir så på inne i serien och typ så här, tror att det är ett riktigt händelse, typ som att ibland kan jag nästan tro att det är mitt liv och jag känner de känslorna som känns i serien. Och det är inte så att jag känner det bara där och då och sen när jag lämnar serien så kommer jag tillbaka till mitt eget
man
liv,
av utan det? Nej,
jag stannar
nej.
Kvar i de känslorna redan, alltså efter serien också. Så det är därför jag tyckte att Snabba Cash var så jobbig, just för att man lämnar inte ens med någonting positivt.
Nej.
Alltså utan att överdriva nu, alltså, eller så här, utan att spoila menar jag. Så kände jag tungt, upplevde liksom. Så här att nej, men jag lämnades inte med något positivt.
Nej.
Utan jag satt där bara, allt är åt helvete. Ja.
Hey Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Men och tillbaka då till det här med alla kvinnor och män som, eller alla män som utsätter kvinnor. Jag tycker att det är ett väldigt viktigt ämne, och jag alltså jag vet inte hur säger man ens en sån här grej, men jag, som jag har nämnt lite lätt för dig, jag varnade Fia att jag ville prata om det här så att du kunde veta vad det handlar om. Det är nämligen så att jag har en tjejkompis som blev utsatt och skjuten av sin kille när vi var 17 år. Och hon gick bort. Så tufft.
Alltså det här är det sjukaste. Det.
Jag tror att folk fattar att det är jobbigt att prata om. Alltså, jag pratar mycket om det genom tiderna. Inte i mina kanaler eller så här. För man är så rädd över vad man ska säga, och man har så mycket känslor och tankar kring det att man vet liksom inte hur man ska formulera sig eller vart man ska börja. Mm. Eller, jag menar nu liksom bara att jag säger den där meningen, alltså mitt hjärta slår ju jättesnabbt nu liksom.
Mm. Jag vet att du har lagt upp någon bild när du har varit vid graven någon gång. Och då tror jag att du har fått lite frågor och jag tror att jag vet inte, jag vet att jag kommenterade den bilden. Och sen vet jag att vi kom in på det. Mm. Och att du nämnde liksom lite vagt. Eller så. Lite snabbt bara. Vad det var som hade hänt liksom. Så att jag vet inte. Nej. Heller. Och det spelar ingen roll egentligen. Alltså det, själva händelsen har ju du precis berättat sen liksom. Mm.
Det... Nej men alltså jag har inget problem. Alltså grejen är den att så här, jag tycker att det är viktigt att prata om. Och jag tycker att det är viktigt att typ också upplysa folk om att det här faktiskt sker på riktigt. För att man vill ju hindra det så mycket som möjligt. Nu i den här situationen, det är klart att det hade gått att hindra. Jag menar, hade människan inte haft en pistol på sig, hade inte han troligtvis droger och massa grejer, så hade det här inte hänt. Men jag menar,
nej,
vi var så jävla unga. Mm. Alltså 17 år, vi, alltså, det var augusti 2012, vi var 17. Jag hade bråkat med min pappa, så jag hade åkt upp med min bror till Dalarna, för vi har familjehus där. Så hade vi åkt upp dit över helgen för att vi ville rymma typ. Så åkte vi dit och sen så skulle vi på bilresan på vägen hem. För vi kunde inte vara kvar där, så ville jag fortfarande inte åka hem. För att jag var så himla ledsen och arg. Och då hade jag ringt min tjejkompis Nathalie. Och frågat om vi kunde ses, om jag kunde komma och sova sen för att jag inte ville åka hem. Och då säger Nathalie, ja men jag ska träffa Sandra så här. Vi åker hem till henne och hänger där typ. Jag bara okej. Okay. Ja men jag ringer dig när jag börjar närma mig Stockholm. Så satt vi i bilen på väg hem från Dalarna då. Och så ringer liksom Nathalie, min tjejkompis, mig och är helt hysterisk och säger Sandra har blivit skjuten. Och jag kommer ihåg att jag reagerade genom att börja skratta. För jag var så här, men Natta, det är ju helt absurt. Nej, hon har inte blivit skjuten. Var skulle hon blivit det? På gatan? Eller vadå? Det är liksom, det är så orimligt. Och så var vi så här, okej, men hon svarar inte när vi ringer. Hon svarar inte när vi skriver. Och man börjar så här, det är också ganska sjukt. Men min första reaktion var att gå in på Aftonbladet och Expressen och se om det stod något där. Stod ingenting. Jag var kanske en timme från Stockholm. Halvtimme senare så gick jag in på Expressen igen. Och då står det, tjej skjuten i Sollentuna.
Mm.
Och vi visste ju att hennes kille bodde i Sollentuna. Vi visste att hon var där. Så var det en bild på lägenhetshuset där det var med ambulansmänniskor som gick in. Vi såg att du var där. Så hela vår värld rasade då. Jag kommer ihåg paniken. Jag tycker det är så jävla sorgligt att någon som är så ung ändå. Man tyckte i och för sig att man var väldigt gammal när man var 17. Men det är man ju inte.
Mm. Var det hennes pojkvän
som sköt henne? Ja.
Mm.
Och kommer du ihåg att vi skulle åka till sjukhuset där hon då var, till Karolinska. Min bror åkte och plockade upp Nathalie och då Sandras kusin. Så åkte vi till sjukhus och vi visste liksom att hon var på akutmottagningen, men vi, så fort jag klev ur bilen så jag hade liksom inga muskler, Fia. Alltså jag bara fall ihop på backen. Det fanns liksom ingenting som höll mig uppe. Och när vi skulle leta efter liksom akutmottagning, det stod jättestora skyltar akutmottagning, men vi såg inte dem. För det blev liksom som att bokstavligen hela världen bara försvinner. Ah, så jobbigt. Vi visste inte heller hur illa det var eller vart hon hade blivit skjuten. Något. Vi visste ju bara att det var...
Hon hade blivit skjuten.
Ja.
Liksom.
Vi var så här... Visste att det var illa, det visste vi. Och sen så kommer polisen och säger till oss att vi får inte berätta för någon. Vi får inte berätta för några kompisar någonting vad som har hänt, eftersom att det var ett mord. Och det var så jobbigt, för att kvällen så märkte man att det var jättemånga kompisar som började undra vad det var som hade hänt. För hon svarade inte. Allt stämde in på de här artiklarna i Aftonbladet och så. Och så frågade liksom mina kompisar Elnor, vet om det har hänt henne någonting? Och så här, du måste säga det. Och då måste man liksom ljuga och säga att nej, vet inte. Jättehemskt. Att barn, alltså det är ändå barn, du ska behöva gå igenom det. Och det som gör mig så upprörd är att jag vet att det är inte så att vi är ensamma om att ha fått gå igenom en sån här grej, utan det är alldeles för vanligt.
Mm.
Tyvärr. Nej, men det var jättejobbigt. Och jag kommer ihåg att Aftonbladet hade gått ut med att kvinnan hade avlidit, men det hade hon inte. Så då var vi också jätteledsna att de sa fel. Men sen så bara... men hon blev skjuten i huvudet. I pannan.
Ja.
Och hon låg i, vad säger man? Alltså, hon andades inte själv och så.
Respirator.
Precis. Ja. Och de sa att det finns en chans att hon kan överleva. Hon kommer inte kunna prata eller göra någonting. Hon kommer inte kunna... Liksom... Ja, ni förstår. Hon skulle vara helt förstörd.
Mm,
liksom.
Ja.
Men hon var inte död. Och sen 2 dagar efter att hon blev skjuten så blev hon ju... dödsförklarade, eller vad man säger. Men Aftonbladet gick ut med att hon hade avlidit en dag tidigare än vad hon egentligen hade gjort då. Men det sorgliga var att jag fick reda på det via Aftonbladet sen ändå. Så hemskt att man liksom, ja. Alltså, förskräckligt. Jättefin tjej. Alltså,
ja, det kan man minst sagt säga.
Och det här, alltså så här. Anledningen till att jag berättar det här är för att... Dels för att det har ju hänt. Och det finns ingen anledning för mig eller för någon att skymma undan att det har hänt. Och det är inte så att man inte får ha känslor kring det eller tycker att det är jobbigt. För att det är ju uppenbarligen en sak som har förändrat ens liv så otroligt mycket. Men känslan att vara så arg på en människa. Att kunna blima någon. Och någon person som man litade på. Som man liksom... När de kom ut och sa att det var han som misstänkte att han var häktad. Du vet, vi trodde ju knappt på det.
Nej.
För vi var såhär, ja men alltså vad? Nej men vi visste ju att han kanske tog någon drog eller så. Var lite småkriminell, men inte alls kriminell skulle jag säga.
Nej.
Alltså där och då. Men han var ju liksom en... Jag vill inte säga bra kille, men han var...
Nej, det var
ingen
han
som vi inte... Nej, obviously inte, men han var absolut ingen kille som jag trodde kanske skulle kunna gå så långt.
Nej.
Men sen visade det sig, alltså sen så efter ett tag när det la sig att det var han, då kom ju alla de här ilskan. Och behöva sitta i rättegång emot honom. Alltså och se honom.
Fick han sitt straff?
Han, alltså man vet att det han sköt från 5-10 centimeters avstånd. Och hon låg i sängen. Vi kommer nog aldrig få veta vad som hände. Eftersom att hon inte kan berätta sin historia. Men han säger att han råkade. Att hon ville se vapnet och han råkade trycka av. Men hon ville inte se något vapen. Jag har så svårt att se att hon skulle vilja se det. Så han fick 2 år och 8 månader.
Fy fan.
Så han kom ut när vi var 19 år gamla.
Ja.
Och Och vi var tvungna att gå med rädslan att möta på honom på gatan. Det är så jävla hemskt. Att man ska kunna göra en sån grej. Vare sig han gjorde det med flit eller inte, så är det så sjukt, Fia, att du kan sitta med en pistol som är laddad. Rikta den mot någon. Och sen att den går av eller inte liksom råkar, eller man gör med flit. Det ska inte spela någon roll, för du borde ta ansvar för att du ens har haft en pistol som har varit laddad och riktat den mot någon. Och det ska vara mer än 2 år och 8 månader. Plus att i Sverige sitter ju bara 2/3 om du sköter dig liksom. Så han kom ju ut. Jag vet inte vad han håller på med idag, men jag vet att han blev misstänkt för ett nytt mord.
Ja.
På en gängmedlem som, någon, jag vet inte ens vart det var, Solen. Och, som det var en bil som sköt en gängmedlem när de körde förbi. Så han dog. Då var han misstänkt. Han var inte fälld, så det ska vara noga med att han inte fälld för det eller någonting. Så det behöver absolut inte vara han, men jag vet att han var misstänkt. Jag tycker bara att det var rättssystem och så här, att allt bara är så jobbigt att man inte kunde skydda henne liksom.
Jag bara sitter helt tyst, för jag liksom...
Ja, men det finns inte så mycket att säga. Jag fattar att det är fett tungt folk att höra.
Jag finner liksom inte... Nej, jag liksom... Det... Man känner så jävla mycket, alltså. Man känner så jävla mycket. Som sagt, det här... Det berör ju detta som vi pratar om nu, liksom. Mäns våld mot kvinnor, liksom. Och hur det inte tas på...
Allvar typ, känns det som. Man tog liksom hänsyn till hans unga ålder när han fick straffet. Man bara, ta hänsyn till hans unga ålder. Är ni dumma i huvudet? Eller ta hänsyn till hennes unga ålder. Hon fick inte liksom fira sin 18-årsdag som var 2 månader senare liksom. Det borde man ta hänsyn till.
Och just liksom också att det är kvinnan och i många fall, vissa fall, barnen som måste fly.
Ja.
Inte mannen, utan det är kvinnan som alltid måste vara på flykt liksom, för resten av sitt liv, kanske i vissa fall. Det är kvinnan som måste gömma
det är
sig.
Det är inte bara, alltså, han har inte bara förstört hennes liv.
Nej.
Som faktiskt inte fick ens leva vidare, utan han har ju förstört så många liv runt om.
Ja.
Alltså, jag menar, en sån här händelse följer efter den i hela ens liv liksom.
Ja, men det är klart att den gör. Det är klart att den gör.
Det är ingenting som du någonsin kommer glömma, och det är liksom format många i min närhet väldigt mycket.
Och att dessutom se liksom att det här är en, det spelar ju ingen roll i ditt fall, det är inte så jag menar. Det är för min, varken för min, förminskar ju inte er denna händelsen, men att det här är en vardag liksom, vi lever i det här. Det är det här som pågår liksom. Och det får pågå. Det får pågå. Det sker liksom ingen förändring, och det är som sagt kvinnan som ska fly och sätta sig själv i säkerhet från en man som inte kan...
Och hon kan inte försvara sig på något sätt. Vi kvinnor eller ingen får ju typ inte ens ha pepparspray på oss.
Nej.
Alltså, förstår jag? Men man bara, vad fan ska vi göra när en man går emot oss på det sättet? Alltså så här, jag menar... Att ens vi, om man bara går så långt, vi tjejer behöver vara rädda att så här, gå ut i mörkret själva för att man kan bli våldtagen. Alltså, det är så mycket som så jävla tråkigt.
Det här är ju den tyngsta biten med att vara förälder, tycker jag.
Ja, jag är livrädd, och det är därför jag ser en snabba cash, gjorde lite, kanske mig lite mer. Att jag tyckte det var lite extra jobbigt just för att jag varit med om det här, och jag är så rädd. Att mina barn ska hamna där.
Alltså Sandras familj, måste jag bara säga. Sandra heter hon, den här tjejen som blev skjuten. Hon, hennes familj, alltså, så fantastiska och så starka människor. Jag ser så mycket upp till hennes mamma.
Har ni kontakt idag?
Ja.
Mm.
Det har vi. Det har vi. Vi ses varje årsdag. Jag vet, liksom. Och på hennes födelsedag.
Mm.
Så ses vi. Och vi fixar vid hennes plats.
Mm.
Och så får jag kommentarer. När jag lägger ut den här bilden. Jag och Nathalie sitter vid hennes plats. Och får städer. Så lägger ut en bild. Så får jag kommentarer på Instagram. Om att så här, hur kan du lägga ut det här? Och hur kan du göra så här mot din kompis som ligger där? Det är fett respekt. Alltså,
men vad är det med folk?
Det är ju mitt sätt att kanske
hylla, visa kärlek,
hylla henne och
visa stöd,
så ingen glömmer henne.
Nej.
För det som är det jobbiga när det har gått ett litet tag, man, hur mycket man vill eller inte, så glömmer man någons röst. Det kanske du kan relatera till.
Mm.
Och det blir så här, det är så sorgligt att säga. Här sitter jag med barn och hur hade hon haft det om hon hade varit här idag? Vad hade hon gjort? Vad hade hon gillat? Så jobbigt att aldrig få reda på det. Och sen vill jag säga att jag tycker att det är typ lite dåligt också hur vi inte hjälper offren mer. Och då menar jag alltså inte bara tjejen som gick bort, utan hennes omgivning.
Mm.
För att jag menar, lämna 17-åringar i en sån situation där vi måste hantera det här själva.
Men den hjälpen var ju att du skulle hålla tyst liksom, och inte berätta för någon annan. Alltså typ, det är liksom orimligt. Det är ett helt orimligt krav att ställa liksom på en.
Ja, men precis. Det är så här,
17-åring. Alltså så. Man är liksom, det och inte erbjuda någon annan.
Min tjejkompis Nathalie fick ju ganska mycket frågningar om hon ville ha hjälp och så, för att hon skulle vittna och massa grejer. Så hon var verkligen Sandras bästa vän. De bodde typ ihop och så här.
Mm.
För övrigt, jag har pratat med Nathalie om att jag ska prata om det. Hon tycker att det är okej att jag säger Nathalie. Hon,
ja.
Mm. Hon bara, du får gärna säga att jag är Arons gudmor också.
Ja, lägg gärna upp på bild. Nej.
Hon är hon är fantastisk, Nathalie. Vi är jättenära vänner nu. Vi har gått igenom allt det här tillsammans. Liksom.
Mm.
Jag är så glad att vi har haft varandra i det här. Att det är också så, jag ser så mycket upp till henne, Nathalie. Hon är så jävla stark.
Mm. Vet du vad, vännen, det är du också.
Ja, men det är så lätt att, alltså, i en sån här situation också.
Jag kan lova att de sitter och säger samma sak om dig.
Ja, säkert. Jag vet inte. Jag känner bara så här, det har varit så jobbigt när jag var yngre. För att nu kan jag känna att jag får vara ledsen. Nu får jag sörja och så här, jag får sätta mina känslor väldigt långt fram. Men när det här hände, och alltså många år efter, så kände jag att jag får inte typ sörja så mycket, för att det finns någon som får sörja mer. Förstår du vad jag menar? Att så här, att se hennes mamma och lillebror och så här, Nathalie och alla som, jag vet inte, det kändes typ som att jag var tvungen att vara, jag fick liksom inte vara ledsen.
Förstår det var inte mest. Ja, nej, men det var inte mest.
De har absolut inte gett det till mig. Nej. Utan det här är något som jag själv känner 100%.
Det finns de liksom som bara har det värre syndromet. Typ. Alltså
precis.
Så.
Ah. Precis. Att säga, du måste vara stark nu. Du måste ta hand om Nathalie.
Mm.
Som liksom tog det jättehårt.
Mm.
Såklart. Jag menar, vem tar det inte hårt? Men hon tog det jättehårt.
Mm.
Så mitt fokus var ju bara liksom på hur de mådde och hur de skulle må. Typ så här. Ja, så det var lätt att jag skjutsade undan mina egna känslor.
Och du själv skulle bara lösa det lite. Det löser sig liksom. Det.
Precis.
Mm.
Jag skulle bara liksom se till att alla överlevde, typ, känns som. Jag tror att så här, det hade jag behövt psykologhjälp med också. Att inte hamna där. För det gjorde att jag tyvärr gick ut och drack väldigt mycket.
Mm.
Jag fyllde 18 bara liksom. Jag fyllde 18 bara en månad efter.
Mm.
Så det var så lätt att man vände sig då till alkoholen. Ja. För att man kunde liksom inte stå upp om man inte hade något som bedövade en.
Nej.
Som tur var så hamnade jag inte liksom jättesnett, förutom att jag drack väldigt mycket under 2 års tid tills jag var med i toppmodell.
Mm.
Så gick det liksom ut för.
Det var ett sätt att hantera som jag tror är jävligt vanligt.
Jävligt vanligt, men jävligt farligt.
Mm.
För det var mycket som hände för oss där då, för man slutade lite bry sig om sig själv. Helt. Det var lite så här, jag bryr mig inte om jag dör typ. Det var den känslan.
Mm.
För jag vill bara komma bort från allt som händer. Jag vill bara komma bort från den där smärtan och den där mardrömmen när man hade allt.
Mm.
Jag blir så jävla arg på män.
Mm. Fan.
Och sen läser om alla de här unga tjejerna som miste sitt liv på grund av äckliga män.
Mm. Och som inte får en rättvisa liksom. Alltså det är väl, det är liksom, det ska ju inte aldrig behöva gå så långt som det i många, många fall gör. Men att inte ta ett ansvar för kvinnor som blir utsatta liksom. Där har vi så otroligt jävla mycket att jobba på. Men, så det finns,
vi måste
inte
hjälpa kvinnor som är i den här situationen där de farar för sitt liv innan
det är inte bara långt. Man måste också komma ihåg att det är inte bara att lämna.
Nej, det är det jag menar. Vi måste fixa något mer skydd för dem som väljer att lämna, för de vet ju inte vart de ska ta vägen.
Nej, men
de
sen
vet
ju
inte vad som händer.
Nej, men som vi pratade om i sluten, alltså i den här, som det ser ut just nu, så är det ju kvinnan som blir straffad genom att bli tvungen att gömma sig, kanske skapa ny identitet, inte kunna ha kontakt med sina vänner och sin familj, alltid behöva se sig om över axeln liksom, alltid känna sig rädd, alltid känna sig hotad liksom, oavsett. Och vad får männen? Vad får de liksom? De får möjligheten att fortsätta leva på som vanligt.
För att de är unga.
Ja, men precis, och de får en möjlighet i många fall att leva på precis som vanligt. Kanske alltså visst, besöksförbud kanske ibland. Jag har inte koll på statistik här nu, men,
nej, men jag, det är ju kvinnan som får, det hjälper inte heller.
Nej, men det är det jag menar, och det är ju kvinnan som får ta det största straffet oavsett.
Ja.
Att aldrig kunna leva som vanligt igen.
Jag har en tjejkompis som anmälde en kille för att hon blev liksom brutalt misshandlad av honom gång på gång.
Mm.
Och hon anmälde det, och hon fick liksom säga, men vi kan göra besöksförbud.
Ja.
Hon bara, okej, ja, men så gör vi det, och det retar ju upp någon ännu mer. Och så sånt som bara, han vet ju vart jag jobbar, han vet ju vart jag är. Han vet ju liksom mitt liv, vad ska jag göra om han kommer? Mm. Vet du vad polisen svarade? Och de bara, du kan ringa 112.
Ja,
och men dumma i huvudet. Hur fan ska jag hinna ringa 112 om han kommer efter mig? Nej. Alltså det är ju omöjligt. Mm. Så den här tjejen kommer att liksom gå med rädslan.
Och 112 inslaget på telefonen typ.
Mm. Ja, hon drar tillbaka sin anmälan för att hon är så jävla rädd.
Mm.
Ja, polisen hjälper liksom inte.
Nej.
Du får ringa 112. Man bara, ge mig en fucking pepparspray eller någonting som jag kan ha på mig. Jag vill känna mig trygg. Jag vill kunna gå till mitt jobb utan att känna att jag är utsatt eller rädd för att en kille som jag en gång älskade ska liksom komma efter jävligt mig.
Det är så jävla sorgligt. Man blir jättesorgligt. Nej, men alltså man blir, jag blir lite så här, för att jag blir lite, jag finner liksom inga ord. Jag kan inte.
Nej,
det får, nu får det fan vara bra liksom. Det får räcka nu.
Men jag blir alltid så här, hur ska man göra för att undvika det? Vad kan man göra för att liksom det här våldet ska minska? Vi kan ju inte låsa in alla män liksom från att de föds.
Nej. det kan man inte göra. Vi har ju ett jättestort ansvar idag, vi som, nu har jag ingen son, men jag har ett stort ansvar ändå med folk med söner i närheten, att man har ett stort ansvar att jo, fast liksom ja, jag kan också känna. Nej, men jag blir,
sen när känns det, jag ska, förlåt för nu avbröt jag dig, men jag vill bara säga, jag fått den kommentaren förut att så här, när jag fick en son, att var glad att du har en son, för då behöver du inte oroa dig att han ska bli våldtagen eller någonting. Jag har fått såna kommentarer ganska mycket vridna på olika sätt. Och det gör mig så liksom så här, också arg, för man bara, det är inte så att jag slappnar av mer för att jag har en son.
Nej.
Först och främst är det jättehemskt att den ska vara så att någon ska kunna kommentera. Tur att du får en son, så behöver du inte vara orolig för att den ska bli skadad. Nej, liksom. Nej, bara det är ett jättehemskt faktum. Det, men det vet jag inte vad jag ska säga mer om. Men sen så är det så här, man bara, det är inte så att jag slappnar av för att jag har fått en son. Jag känner istället ett sånt brutalt stort ansvar att uppfostra min son till att bli en människa som skyddar andra.
Mm.
Alltså vet vad som är rätt och fel och vet moral i att man kan inte behandla någon hur som helst.
Nej.
Jag känner ett enormt ansvar.
Mm.
Jag vet att jag kommer alltså så här.
Och man kommer, säga, men alltså det vi har ju möjlighet, visst nu ska ju inte bara, alltså det här ska ju inte bara jobbas på inom familjer. Det är klart att man har ett jättestort ansvar. Och vi har ju en möjlighet nu att liksom uppfostra en trevligare generation män. Men det måste ju hända någonting
däremellan också.
Rättsligt också liksom. Alltså samhället behöver ju, där måste det ju hända någonting.
Jag tror också absolut att vi behöver skarpare straff.
Ja.
För att, inte för att vara sån fie, men hade jag velat väldigt gärna mörda någon, så hade jag kanske tyckt att det var värt det om jag bara fick sitta i 2 år och 8 månader.
Ja.
Alltså förstår jag menar, det är så här, är det det vi tycker att ett liv är värt? Jag fattar att det kanske finns mer problematik bakom den så, men jag menar mer så här, jag tycker att det blir farligt, för att vill man verkligen döda någon och vet att man kan snacka ur sig det och få så lågt straff, så kanske man överväger att det faktiskt blir värt det.
Mm.
Och så ska man inte göra.
Nej, och det är liksom också anledningen till kanske att män fortsätter behandla kvinnor som de gör, för att man får inget, man straffas inte för det liksom.
Nej, men det är det jag menar.
Det passerar förbi liksom. Man känner sig inte rädd.
Nej, för man känner sig typ skyddad av systemet som i det läget.
Man, och det är likadant med våldtäkt också, att det blir samma sak. Nej, men alltså, vad ska bevisa att hon, alltså, vad går i, men alltså att sen att man inte har mer empati för, alltså det är ju där man känner lite att vad är det som har gått fel, lite känner jag att när man,
jag tycker vi måste, jag tror också typ att mycket handlar om skolan.
Mm.
Så här, nu ska jag inte lägga allt på skolorna, det är deras fel.
Men, nej, men det är ju föräldrarnas ansvar naturligtvis, men också liksom samhällets skola. Alltså det måste ju ske en förändring på så alla plan.
Barnaktiviteter, alltså, nu låter det som att jag tror att jag har svar på alla de här frågorna. Men när jag tänker på så mycket vad man ska göra, och jag tror att mycket kommer ifrån när de är yngre.
Ja, men och synen på kvinnan är ju liksom... Ja. Det är ju ofattbart att det får, nej, jag förstår inte. Jag
tänker så här,
jag får huvudvärk.
Det här kanske är en jättedum fråga, men tror du att de flesta som då skadar sina flickvänner eller exflickvänner eller vad det är, tror att det är för att de har dålig syn på kvinnan, eller tror att det har för att de har problem med aggression, eller självklart är det olika fall, det fattar jag också, men jag tänker så här, det kanske är aggressionen
ja, jag tror det med,
som är det största problemet och inte egentligen synen på kvinnan.
Nej, det kanske det är, och sen har det väl kanske med att göra vad man själv har blivit utsatt för som liten liksom, och vad man själv har blivit uppvuxen i att se. Såklart, men
vad som är normaliserat att, och inte.
Ja, och det kan säkert ha med machokulturen kanske att göra, att man som man, kille, pojke föds in i att vara så ständigt tuff hela tiden. Ja. Alltså att man kan inte liksom.
Men då undrar jag, är det tufft? Är det tufft
att vara? Nej, men det är ju inte det. Tycker. Det är absolut inte det. Det är absolut inte det.
Nej, jag menar inte du säger det. Jag menar bara med så här, hur kan vi ens tycka att en sån grej är tuff? Nej. Men jag håller ju med dig. Grabbar kan ju tycka att det säkert är tufft. Det finns säkert de tjejerna som tycker att det är tufft. Alltså, jag menar, men jag undrar bara, hur fan har vi kommit dit att vi tycker att det är
men
tufft?
Men om det handlar om att man inte liksom...
Jag är det för att man bevisar inte. Sig vara orädd? Eller är det för att man bevisar sig vara obrydd? Jag menar, jag tycker inte att det är tufft att vara orädd och obrydd.
Nej. Nej. Men enligt det så är det ju det. Enligt dem.
Men på vart föds den liksom tanken?
Ja. Oh, det
är nog massa små faktorer.
På alla frågor.
Ja, så jävla mycket frågor så lite svar. Och det kan gnaga mig inifrån.
Sen vet jag inte om jag vill förstå heller. Alltså så, egentligen det finns inget att förstå för mig. Det är nej, fel. Det är orätt liksom. Det men finns inga förklaringar som kan rättfärdiga det här. Alltså så, det nej, finns så jag, inte det. Man ska fan veta vad som är rätt och fel.
Jag tänker mig så här också att det finns ingenting för mig att förstå, för jag tror att jag kommer göra det 100%. Men jag är ändå så här, min filosofi är att vi måste förstå varför problemet är där innan vi kan lösa problemet.
Mm.
Och då tyvärr så känner jag att man måste förstå sig på de här männen. Mm. Försöka.
Mm.
För förstår vi alldeles på dem eller var det kommer ifrån eller varför de gör som de gör, hur ska vi då kunna bli av med problemet liksom?
Nej. Nej, det är ju sanning.
Samtidigt som det är så jävla hemskt, för en sån människa ska fan inte bli förstådd. Eller ens, varför ska folk ens kämpa på att förstå det? Du är dum i huvudet och du behöver inte...
Nej, men ser man till vad som har hänt de senaste åren, liksom, mäns sätt att bete sig mot kvinnor, så är det ju oftast de som får gråta ut i tv.
Ja, och tyvärr så ser man så här, den släpps nu efter att han har mördat den här tjejen, eller hon...
Mm.
Nu kanske
man kan inte bevisa. Precis.
Jag tänkte säga, jag är kanske inte jätteinsatt, men det var något mord på en tjej, jag tror hon heter Annie. Och då hade hon dött av en drog, typ tramadol, var det? Jag kommer inte ihåg. Skitsamma. Ja, och då visste man, hon hade fått det både i spruta och i tablettform. Och man vet att en person sprutade in det i henne, men man vet inte om hon tog tabletten själv eller inte. Och då vet man inte vad det var som dödade henne, om det var sprutan eller tabletten. Vilket nej. Gör att du då typ inte kan säga att fastställa. Det är mord. Mm. För att du kan inte fastställa om det var sprutan eller tabletten som fick dö på henne. Nej. Förstår du vad jag menar? Nu är jag inte superinsatt i det, för jag har så svårt att sätta mig in 100% i såna här grejer, för jag blir så känslosam och så förbannad och så engagerad. Men det är svårt att undkomma när man ser överallt hela tiden liksom. Och för de kvinnorna som har blivit utsatta, så vill man ju ändå så här, jag ser dig och jag hör dig liksom. Men det är så hemskt då att så här, men som i det här fallet med min tjejkompis, man vet inte om det var med flit eller inte. Han säger att det inte var det. Hon kan inte föra sin talan. De var de enda två som var där och hennes hund. Det är så här, ja. Då måste vi tro på det enda vi hör. Det är typ så systemet säger. Vi måste veta vad det var som dödade människan. Vi kan inte bara ta att det är fel att göra det mot den.
Nej.
Så jävla förbannad. Jag tror att det är viktigt. Det känns typ så bra nu när jag har pratat om det. Så här, man försöker väldigt lätt trycka bort sina känslor. Och så här, typ när det har gått så här lång tid också. Det var ändå 2012 där hände. Så är det lätt att man säger sig själv så här. Eller nu har det gått några år. Släpp det.
Mm.
Det är lätt att man typ säger åt sig själv att med tiden läker ju alla sår.
Mm.
Visst, tiden kan göra att det känns lättare. Men...
det lever alltid kvar.
Ja.
Så är det.
Ja. Livet är så jävla skört.
Mm.
Jag är så förbannad på att man kan skylla på en person. Mm. Man kan inte göra så mycket annat än att så här. Det har vi också lärt oss. Och det är det jag beundrar Sandra som mamma så mycket. Men också att så här. Vi kommer ju inte må bättre av att går runt med ett konstant hat.
Nej.
Hat kommer liksom inte lösa några problem.
Nej.
Och hat kommer absolut inte få henne tillbaka. Det är så sorgligt att man bara måste gå vidare med sitt liv och göra det bästa av situationen. För man har inte så mycket annat val.
Nej. Nej, jag har inte det.
Det är så jävla lätt, för innan det här hände så sa liksom min tjejkompis, sa mycket till varandra så här, som man säkert gör alla i den åldern, så här: åh, dör du så dör jag, och jag skulle aldrig kunna överleva om du dör, och du vet.
Mm.
Så sitter man där och har faktiskt ingen val. Och hur sorgligt det än är, så går livet vidare för oss som lever kvar.
Mm.
Man kan inte liksom dö bara för att någon annan dör. Även fast man många stunder har velat det och sett att det skulle vara en bra utväg, så är det liksom inte där. Sanningen är någonting helt annat liksom.
Mm.
Jag kan tänka mig det lite så. Du har ju också upplevt en väldigt jobbig
närstående liksom. Stöd.
Ja. Det är alltså, ja, det är sjukt hur det påverkar.
Ja,
men det har gjort att jag uppskattar livet mer.
Mm.
Det kan jag säga.
Mm.
Jag är tacksam för så mycket. Jag kräver inte så mycket för att känna tacksamhet liksom. Jag vet inte om du också känner så efter att du gått igenom det, att så här,
alltså, jag...
Du var ju lite yngre.
Ja, det var jag. Men visst, absolut. Det är ju absolut någonting som man har lärt sig, att livet är skört. Men
ja,
här var det ju mer... Det var ju heller inte riktigt samma sak. Alltså det,
nej, jag vet, men jag menar med så här, även om man väljer att göra det mot sig själv, så är det ju fortfarande inte ett, liksom, vad ska man säga, kanske alltid ett medvetet val. För så jag menar, man mår ju dåligt.
Ja, jag förstår.
När man kommer till den punkten.
Jag förstår vad du menar. Och nej, det är ju sjukdomen som gör att man tar sitt liv. Så är det ju. Och att man mår så dåligt så att man liksom, man tror att livet... Det är svårt att föreställa sig. Jag har mått dåligt i mina många, mitt liv liksom, periodvis, väldigt dåligt. Men jag har ju aldrig mått så dåligt att självmord skulle vara ett alternativ. Och då förstår man att om man vågar ta det steget, då är det inte bara... Då är det nog inte en själv som styr. Utan då är det... Nej. Så mörkt. Allt är så mörkt. Jätte, ja, jättemörkt.
Det är ju inte det första.
Och man tror att... Nej, och man tror att livet blir bättre utan mig. Alltså det är nog den personens sanning. För att en person som är frisk vågar inte ta sitt liv. Alltså det är liksom...
Nej, men det krävs
väldigt mycket om att våga göra det. Så att absolut,
nej, men jag känner så här.
Efter många år av terapi så har man ju absolut lärt sig liksom att det...
Man har tvingats gå igenom den här händelsen, och det har gjort en starkare, såklart.
Men jag har ju varit lite... Jag har ju sett upp till min mamma liksom. Hon var ju änka när hon var i min ålder.
Ja.
Så stod hon där när hon var 32, som jag är nu då, typ 32 eller 33. Då stod hon där med en 10-åring och en 7-åring i varsin hand. Enka. Det är rätt svårt att förstå. Det är jättesvårt att förstå. Att man liksom, hon stod där helt själv. Nej, hon hade ju sin familj. Men liksom lämnades kvar. Och hon är ju liksom... Det har jag ju också sett upp till, liksom, att man klarar inte något sånt. Men det är som hon säger, man klarar det. Liksom. Jag hade inget val. Man måste. Liksom. Mm. Alltså jag hade er och har er. Det finns liksom inget annat. Jag måste orka.
Nej, nej. Man har inget val. Alltså, du kan inte välja att göra det ogjort. Nej. Eller att man inte ska
och man har jättesvårt att förstå hur kroppen liksom reder ut det. Det är liksom
jag har att ju man tar typ stängt upp. Av så mycket från den tiden när vi fick bearbeta det här, alltså tiden efter. Jag typ kan ha väldigt mycket minnesluckor och kommer typ inte ihåg nog för att jag drack mycket och det också gav mig minnesluckor, men typ så här från rättegången, jag har bara så här blixtmoment som kommer till mig. Att så här, jag vet inte, jag typ har inget minne från den tiden. Nej. Förstår du vad jag menar? För det är som att min kropp har stängt av det. Det var så jag hanterade genom att bara, som sagt, kroppen kunde inte ens stå upp. Den bara stängde av helt. Det är som att den kom in i en jävla krisläge.
Jag har ju också väldigt, väldigt få minnen av min pappa. Nu var jag ju yngre också, 10. Men jag har ju också stängt av mycket. Alltså så tror jag, genom...
Ja, kroppen åren, väljer liksom. Att inte komma ihåg
det. Ja, men jag tror det. Att man liksom, det där... sen har jag ju själva händelsen liksom i väldigt färskt minne. Och det har jag haft nu 20 år senare och kommer nog alltid att ha liksom dödsbesked och liksom hela den här biten. Men det är också typ bara det som är väldigt... väldigt tydligt. Sen liksom hela bearbetningsprocessen är ju bara väldigt så här... Nej.
För mig är det också att jag får ju panik när någon inte svarar. Jag får ju panikkänslor så fort någon inte svarar. För jag blir så här, när man har upplevt att så här, det som inte kan hända händer, så inser man hur lätt det faktiskt kan hända. Och då menar jag inte bara liksom en sån här situation, alltså olyckor på vägen, andra liksom saker som kan göra att ett liv avslutas väldigt fort eller så. Det är jättesvårt för det. Jag får liksom panik i kroppen när folk svarar.
Där är jag likadan. Jag kan ju liksom ringa 30 samtal i ren panik. För att, och lika så, vi har ju också som regel här hemma att man aldrig lämnar varandra ovänner. Liksom. Att inte åka iväg och vara osams. Det gör man inte här hemma. För att, och gör... Väljer någon att gå ut. Alltså typ om jag och Rasmus. Vi är väldigt olika. Vi, på det viset. Vi hanterar saker på väldigt mycket olika sätt. Jag vill gärna prata om saker. Och Rasmus är mer så här. När han är väldigt arg och väldigt uppe i känslan. Så vill han inte prata. Han vill liksom bara så här. Jag behöver gå undan. Jag behöver andas. Och då är jag med. Då har vi vårt problem. Liksom att jag blir. Nu ska han lämna mig. Nu kommer han in. Nu liksom är det. Då får jag de känslorna liksom. Medan han bara typ vill få några minuter att andas. Gå undan en liten stund. Så, och medan jag då bara liksom vill reda ut allt direkt. Jag vill bara att det ska bli bra. Jag vill att vi ska förstå varandra. Jag vill. Så att där låser ju det sig lite för oss. Men det grundar ju sig också i min rädsla. Jag får ju också panik om någon inte svarar. Liksom. För på den lilla stunden så hinner man ju bygga upp alla möjliga scenarion. Och sen 30 samtal senare så svarar.
Och man kan relatera så hårt Rasmus. Till känslan när det går åt helvete. För man har ju upplevt den där...
Ja, men precis. Och Rasmus svarar efter 30 samtal. Liksom, men vad är det liksom? Jag bara, men du svarar inte när jag ringer. Han bara, nej, jag håller på och slipar på ett bord. Jag hör inte att telefonen ringer liksom. Nej. Och jag då liksom, gud, jag trodde du... Alltså så här, typ dött i en bilolycka. Och man, alltså, man ser ju allt framför sig. Och man helt plötsligt står man med telefonen och väntar på att typ... Ja, men polisen ska ringa och säga, är det du som är Rasmus Månssons sambo liksom? Ja, det är jag. Ja, han har varit med om en bilolycka liksom. Nej, alltså du vet, man det, ja, nej, men det är ju sånt som...
Jag får en reflex och alltid gå in på Aftonbladet.
Ja, jag förstår det.
Det är för att det var ju så vi fick liksom uppleva det. och fick saker och ting bekräftelse. För oss var det liksom så här, för mig blir det alltid att när någon inte svarar så går jag alltid in och kollar. Så här, jag vet inte, det blir bara på rutin, typ kristänk, jag vet inte.
Har det hänt något liksom?
Ja. Så jävla hemskt att man går in liksom där och tror att man ska få svaren där liksom. Ja, hemskt. Nej, shit, vilket tungt avsnitt det blev. Jag hoppas att jag fattar att folk kan tycka att det här är tungt också, jobbigt. Men det känns bra att vi varnade innan.
Ja, och det känns
Det känns typ viktigt. Skönt att prata om.
Viktigt att, här, ämne. Jätteviktigt ämne att belysa. Och till alla er som varit med om samma eller lever i en destruktiv relation eller vad man ska kalla det. Liksom, vi ser er, vi...
Ja, ni är inte ensamma.
Nej, alltså så här, ni är inte ensamma. Vi...
Jag önskar jag kunde ta hem er alla.
Vi... Ja, och jag önskar en förändring för er skull. Liksom, och för alla skull. Det finns ju inget som säger att man inte... Bara för att man lever med en man nu som är snäll mot det, så betyder ju inte det att man aldrig kommer utsättas för våld av en man. Alltså det, nu pratar jag inte om Rasmus, förmodligen, förhoppningsvis inte. Nu ska jag inte säga så, det, liksom, det, ni fattar vad jag menar. Men
det finns jättemånga män som är jättebra. Man vet ju aldrig vad som händer.
Ja, det finns det verkligen.
Nu får vi inte glömma det. Att, så här, det är inte så att alla män är piss. Utan det finns jättemånga fina män. Jag har stött på jättemånga fina män i mitt liv.
Ja.
Och har jättemånga fina män runt omkring mig. Men tyvärr så har jag stött på ganska många inte bra män också.
Röt ägg.
Precis.
Nej, och någonstans landar ju också att det är inte ditt fel.
Nej. Nej, absolut inte. Och det är... Jag tror att alla förstår att det inte är så lätt att bara lämna eller bara...
Nej.
Liksom,
nej.
Det är ett sånt mycket större sak än att bara lämna. Och jag förstår att det är mycket rädsla. Mycket... Man måste tappa sig själv. Fan.
Ja.
Nej, jag vet inte riktigt... Alltså jag vill inte våga inte liksom tipsa om något som man ska göra. Något, för jag har liksom inte... Nej, jag önskar jag hade ett fett bra svar, men jag har inte det. Men våga ta hjälp. Ring kvinnojour, liksom, vet jag att min tjejkompis fick jättemycket hjälp med. Just kvinnojourer. Och också så här, ni som kanske inte är med om något sånt, men donera saker till kvinnojourer. Det kan jag också verkligen tipsa om, för att det är jättemånga kvinnor som kommer utan någonting, för de måste lämna i all hast sitt hem. Med barn också ibland och sådär. Och då kommer de till kvinnojourer och de får kläder där då. Och kanske någon deo. Och de får, barnen kanske får någon leksak och sådär. Så att då har ni någonting som ni undrar vad ni ska göra av med, så kan man faktiskt donera till kvinnojourer. Det finns nog massa i ens område. Massa kanske inte gör, men det finns ju många kvinnojourer om man googlar på det.
Med det sagt så finns vi i det.
Ja.
Om man vill skicka ett litet meddelande eller om man vill.
Ja, och så vill vi tacka för att ni lyssnade. Och jag tänkte säga om ursäkt att det blev så tungt avsnitt. Jag ska sluta be om ursäkt om saker.
Nej, verkligen inte.
Men jag kan säga tack för att ni lyssnade. Och
tack för att du delade med dig.
Ja, men det känns faktiskt skönt på ett sätt att inte... Också bekräfta för sig själv att man inte har glömt henne eller händelsen. Eller, och nästan lite så här, typ skönt att känna att det fortfarande känns så mycket. För att det känns bra att det känns. Är det konstigt att säga så?
Nej, det är det inte.
Nej, men det är väl... Det är som det är. Och nej, men nu, det är skönt att ha pratat om det och kanske bli lite förstådd i vissa situationer. Så jag har inte pratat om det här i mina kanaler för att jag vet liksom inte... Det är inte ett Instagram-inlägg man skriver. Men vi säger hej då och så säger vi ses nästa vecka.
Puss och kram.
Puss, puss.
Hej, hej.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen,
premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.